En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Storbritannien och Frankrike säger nej i säkerhetsrådet. De går in med vetorätten här på FNs säkerhetsråd och så får inte stopp på den här konflikten. Men då mobiliserar istället USA generalförsamlingen och får med sig i princip hela generalförsamlingen. Så detta tvingar fram mer eller mindre ett eldupphör. Och det intressanta här då är ju att Israel tackar ja till detta. Varför? Jo, men deras främsta krigsmål var ju delvis att slå ut hela den egyptiska styrkan, men Egypten och Nasser har bestämt sig för att göra en ganska snabb strategisk reträtt när de inser att det inte är Sinai det här handlar om. Det här handlar om Suezkanalen. Och detta gör ju att när de två då beslutar sig för faktiskt eldupphör och Storbritannien och Frankrike inte avslutar, ja, då är det ju två länder som står med byxorna nere.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Okej, välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Det var lite som att du höll på att glömma bort vem du var där ett tag.
Ja, jag ville att det skulle bli lite spännande vem det kunde vara.
Lite cliffhanger. Vem är det? Vem är? Idag ska vi prata om Suezkrisen 1956 fram till 57 kan man säga. Och det här är väl man kan säga vi går bakåt i historien här nu. För ett tag sedan så gjorde vi sexdagarskriget. För något halvår sedan så gjorde vi också oktoberkriget. Och nu går vi bakåt i tiden och ska även diskutera Suezkrisen. Och framöver tänkte vi också ta det första israelisk-palestinska kriget här då. Och det är intressant, och det är väl för att vi hela tiden upptäcker att den här konflikten går bakåt, att det har sina spår bakåt och rötter bakåt i tiden. Men Suezkrisen då, den är ju rätt intressant. Jag tycker framförallt det är en stor skillnad mellan det som vi tidigare pratat om, sexdagarskriget, är att det här har lite annan karaktär. Men sexdagarskriget kanske är mest känt för sitt militärtaktiska karaktär, eller så snabba anfallen och överraskningsanfallet. Så är det här en, vad ska man säga, säkerhetspolitisk, diplomatisk fars nästan. Det är en diplomatisk episod som är väldigt spännande. Ett skifte i historien där två gamla kolonialmakter i Europa egentligen slutligen tappar greppet om Mellanöstern. Skulle man kunna beskriva det så, Martin?
Det tror jag. Och jag tror att du har rätt just att sexdagarskriget och oktoberkriget är så fyllt med, som du säger, både stridstaktik och operativ och liksom spörsmål. Men alltså Suezkrisen är exakt som du säger. Det är framförallt egentligen världssamfundets påverkan på det här området skulle jag vilja säga. Där vi har kalla krigets Sovjet-USA. Du nämner två stycken dalande världsmakter, Frankrike och Storbritannien. Och sen en uppåtgående stjärna, får man säga så. Jag släpper det nu lite här. Egyptens Nasser, som ju påverkar de här skeendena ju väldigt långt fram i tiden.
Och hans regim är bara några år gammal.
Ja.
1952 genomför han sin revolution, eller tillsammans med ett annat gäng det här. Och det blir ju starten för den arabiska nationalismen kan man säga. Och som vi har behandlat den där perioden lite grann tidigare med, bland annat när vi diskuterade Irakkriget, Kuwaitkriget och de här arabiska nationalismen som får lite annan karaktär där borta som löper som ett eget spår. Men vi kommer komma in i det så småningom. Men vi kan väl börja med det mest grundläggande. Det är ju att det här är ett triangeldrama mellan tre makter egentligen i det här området. Det är britterna, det är fransmännen och israelerna som av olika skäl finner att de har en gemensam motståndare. Och den är just den här Gamal Abdel Nasser som har tagit makten i Egypten sedan 1952. Och den mest omedelbara orsaken till att det blir en kris, och det kallas en kris.
Men det brukar kallas kris som du säger.
Ja, men varför? För egentligen är det ju ett krig, va? Men det kallas för en kris.
Men det är väl för att det är som du säger, det är en internationell diplomatisk kris.
Kris, ja, precis. Men på israelisk sida beskriver man ju det här som Sinai-kampanjen. Alltså den har en lite annan sätt. Men i alla fall, den omedelbara orsaken är att Gamal Abdel Nasser beslutar sig för att nationalisera Suezkanalbolaget.
Just det.
Och det här med det som det blir väldigt tydligt att det är så många olika intressenter som är inblandade i det här. Då. Byggandet av kanalen. Under 1800-talet så är det här en fransk affär men också en brittisk. Och man kommer att mot slutet av 1800-talet äga ungefär hälften var, men med lite brittisk övervikt i det här under den koloniala perioderna under slutet av 1800-talet. Och faktiskt är att Suezkanalbolaget är ju en av de mest konkreta samarbetsformerna som britterna och fransmännen kan enas kring under precis 1900-talets skifte innan de går in i en allians tillsammans. De har ju varit blodsfiender under lång tid innan dess. Men kanalbolaget här är en ganska konkret sådan arena där de kan samarbeta.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Den här är ju en strategiskt viktig plats på många sätt. Och geografin känner lyssnarna säkert till, men det förenar ju Indiska oceanen med Europa och Medelhavet och är ju en oerhört praktisk genväg om man ska ha all typ av sjötrafik som går från öst till väst går ju genom Suezkanalen. Jag kommer ihåg att för inte så länge sedan, det var bara ett par år sedan, så var det ett jättestort fraktfartyg som satte sig på tvären i Suezkanalen. Kommer du ihåg det, Martin?
Ja, det kommer ihåg. Jag tror att det ledde till att, åtminstone i Finland, man inte fick fram trädgårdsmöblen och parasol.
Ja. Inte helt topptippat. Nej, men, och det säger ju någonting om dess strategiska värde än idag. Att det här är en oerhört viktig kanal för alla transporter, speciellt under en tid då Kina står för väldigt mycket av produktionen. Men under den här tiden, Suezkrisen, så var det framförallt oljan som var viktig för de här, framförallt för Storbritannien och Frankrike. För 2/3 av de här ländernas oljeproduktion gick genom Suezkanalen. Så utöver det faktum att det fanns ett historiskt kolonialt arv här då, att man hade intressen i det här området och hade konkreta kolonier här, så fanns det också ett ekonomiskt skäl till varför man ville behålla kontrollen över detta. Suezkanalen har också spelat roll i rysk-japanska kriget, något som vi har skildrat här i Militärhistoriepodden också förut. Faktiskt var det så att man från brittisk sida bestämde sig för att stänga den här kanalen för den ryska Östersjöflottan som då var tvungen att åka runt hela Afrika. Och därmed fördröjdes ju deras anfall mot Japan där. Men jag vet inte hur många månader, men det var mer än ett halvår. Kan ha varit 9. Minns du det, Martin?
Ja, ett antal månader i alla fall. Det fick, får man ju säga, en påtaglig betydelse för utfallet av det kriget.
Ja, precis. Mm. Att japanerna fick betydligt mer tid att förbereda sig inför det här i alla fall. Och under första världskriget så använde man också Suezkanalen som ett sätt att blockera gods som skulle in då i, på den tyska sidan. Anomalierade använda på det viset. Så att den har haft både en viktig symbol för franska och brittiska intressen i Mellanöstern. En viktig ekonomisk faktor för väst under 50-talet. Och även viktig strategisk, militärstrategisk betydelse. Så av detta skälet då så blir det ju fullt dramaskri när Gamal Abdel Nasser bestämmer sig för att nationalisera detta.
26 juli.
Ja, precis. På sommaren. Mitt sommaren här. Och man har tidigare precis haft en konferens här så, tillsammans med fransmän och britterna. Det här inte har diskuterats, så det kommer som en chock. Och det var lite, det är så mycket förvecklingar här då. Ja. Men du får ha lite tålamod med mig, Martin. Ja. Jag kommer till sak här
småningom då. Jag har inte avbrutit det än.
Nej, men det är bra. Nej, men, och den direkta orsaken för Nasser kan man ju fråga sig, vad är det han vill åstadkomma då? Jo, då är det en damm här också. Aswan-dammen som han tänkt bygga, som ligger längre ner i Egypten längs med Nilen. Floden här då, och den här ska dels reglera vattenflödet så man får en jämnare agrikulturell situation. Tills den här punkten har man i princip använt sig av de här naturliga vattenflödena fram och tillbaka. Men nu vill man reglera detta och så vill man ju samtidigt också skapa hydroelektrisk...
Vattenkraft.
Vattenkraft kallas det.
Mm.
Tack. Och det här är ett stort politiskt viktigt instrument för Nasser. Han får vissa lån från USA och britterna för detta. Samtidigt så pågår det konflikter med Israel och han inser att om man ska kunna behålla sin position som ledare för den arabiska världen här så måste han kunna försvara sig. Så han vill köpa vapen av USA för att bygga upp sin försvarsmakt då gentemot Israel. Detta vill USA inte ställa upp på och detta startar upp ett antal olika förvecklingar, diplomatiska sådana. Och sen erkänner man på den egyptiska sidan också den kinesiska kommunistiska regimen och detta väcker ont blod i USA.
Så under den här, lägga till en sak där, att i USA där så är man ju lite naiv för att man tänker sig att den där Nasser, han kommer ju släppa till det vi vill ha i avtal och så vidare. Han kommer att hamna så att säga på våran sida. Därför han behöver ju den här finansieringen till den här Aswan-dammen. Men det visar ju sen att där kalkylerar de ju fel så småningom.
Ja, visst, han är ju villig att förhandla med alla egentligen. Ja. Och det är det som är hans genidrag här. Och han lyckas spela ut de här olika makterna mot varandra.
Och han får ju pengar men från annat håll sen så småningom. Va?
Så att precis, så det är det som händer här nu då. Att han får inte det stöd som han vill av britterna heller.
Nej.
De sin tur har sina intressen i det här området. Och gillar inte Abdel Nassers claim to fame och försöka ta över den här regionen, utan de har ju sina allierade i Irak och Jordanien och i Turkiet, så de försöker bilda någon slags allians där. Men detta får då motståndet får då Nasser att vända sig mot den andra supermakten i världen, nämligen Sovjetunionen, och det här börjar hetta till ordentligt. För att Khrushchev som nu vill vända sig utåt till bland annat den tredje världen lägger om den sovjetiska utrikespolitiken under den här perioden. Och är inte alls motvillig till att sälja vapen till Nasser. Så man lyckas få till en väldigt viktig militär affär då 1955. Där Egypten får tag på väldigt mycket MIG-flygplan och också annan stridsmateriel. Och så lovar man också på den sovjetiska sidan att man ska finansiera i princip halva den här Aswan-dammen till väldigt låg ränta. Och men vad ska vi göra med resten då? Vi måste kamma in resten av pengarna. Ja, då är det då som Abdel Nasser bestämmer sig för att han ska nationalisera Suezkanalbolaget eftersom britterna och fransmännen ändå inte är villiga att hjälpa till i den här frågan. Fransmännen är också väldigt irriterade för att Abdel Nasser stödjer rebellerna i Algeriet.
Ja.
Precis, så det här blir ytterligare en förväxling här nu, eller en förveckling. Så säger Nasser så här helt enkelt att vi nationaliserar det här nu så använder vi de här pengarna för att finansiera Aswan-dammen. Och det borde de gamla kolonialmakterna inte ha någonting emot. Det är trots allt 120 000 egyptiska liv som har gått åt för att bygga den här kanalen vid ett historiskt skede. Så nu är det dags, nu är vår tid. Så här har vi liksom den direkta då, kan man säga, bakgrunden till den här konflikten. Men sen finns det också Israel med i det här.
Och då är det ju så, som du säger här nu, att dels har du det på allra högsta nivå här. Och så har du två stycken gamla kolonialmakter som ju har intressen ihop med Israel då naturligtvis. För det handlar ju naturligtvis om Suezkanalen. Och ytterligare ett ställe här ju för att göra det här ännu mer komplicerat. Och det är ju Tyransundet och Aqabaviken också. Som ju Egypten påverkar genom att man ju har sina i halvön. Och där man liksom då kan stänga ut Israel från handel. Och därför så görs det ju här en överenskommelse mellan britter, fransmän och israeler. Att man ju ser Nasser som gemensam fiende. Och ur det här då växer det fram till slut en operationsplan. Ett militärt ingripande som ju du säger, som du precis som du säger, föranleds ju av den här nationaliseringen. Att man bestämmer sig helt enkelt för att nej, det accepterar vi inte. Vi ingriper militärt. Så skulle man ju kunna uttrycka det.
Tycker det är också intressant. Vi har ju pratat om det här med Aqaba-bukten och Tyronsundet i sexdagarskriget. Så här har vi lite grann liksom,
kopplingen, ja.
Ja, kopplingen till det, påbörjan på den här. Att Nasser har ju sett till så att man stryper den här. Han har ju i princip satt Israel under embargo här och släpper inte in trafik. Och det är ju den här problemen som man vill lösa på den israeliska sidan. Sen finns det en annan intressant twist i det här också. Eller liksom ytterligare en orsak. Jag tycker att man ska, det här kommer ju sluta i en, vad ska man säga, utrikespolitisk katastrof för Frankrike och England. Ja. Men man ska också fundera lite över deras motiv här. Och jag tycker en intressant aspekt i detta och en jämförelse som vi skulle kunna diskutera lite, Martin. Det är ju det att man på den brittiska och franska sidan, utöver de här andra olika skälen som jag precis har dragit, så ser man ju i Nasser en populistisk och väldigt farlig ledare i ett område som då får ekonomiskt och militärt stöd från Sovjetunionen, och det dras ju många paralleller till Münchenavtal, till appeasement-politik under 30- och början av 40-talet. Och man motiverar den här interventionen egentligen som man då tänker göra med att här har vi en potentiell Hitler.
Ja, och vi kan ju bara förklara för lyssnarna här som inte är med på det där att just det här att man tänker sig att man ger Hitler Tjeckoslovakien i Münchenavtalet strax inför andra världskriget, och så tänker man att nu kommer han att lugna ner sig, så blir det inte så, utan att man kan inte ge lillfingret för att ta han hela handen, så det är ju det som liksom är parallellen här.
Exakt,
så
du har rätt, det är intressant. Det.
Ja, fast naturligtvis med alla andra jämförelser olika om man säger så, men du har alldeles rätt i det att man är rädd för, och man ser ju också Nassers projekt, det kommer ju sen så småningom skapas, då får man nästan union, republik, syrisk, egyptisk republik. Så
det är, är det inte en federation?
Det är en federation, faktiskt. Förlåt. Men ja. Det är därför det är två stjärnor. Vi ska inte gå in på det, men att här ser man naturligtvis, precis som du säger, en person som håller på att bygga en arabisk nationalism. Och som också är intressant därför att han ju också håller borta ifrån sig de här fundamentalismerna i islam. Han är ju en Atatürk, alltså en Kemal Atatürk, en parallell till Turkiets moderna ledare. Och det ser man ju som problematiskt, därför att han kan liksom samla de arabiska krafterna tillsammans. Mot då framförallt handlar det ju om primärt då Israel naturligtvis, men också mot de här gamla kolonialmakternas intresse. Du var ju inne på det, att de har ju fortfarande fötterna inne i många av de här områdena. Vilket de inte kommer att ha sen längre fram.
Nej, precis. Nej. Och Suezkrisen blir som en katalysator för det. Jag såg på tal om hans moderniseringsivrande. Man ska inte alltid upplyfta det allt för mycket, men det är ju, just sådana där aspekter är ju intressanta just med Abdel Nasser. Jag såg ett klipp här nu från när han höll tal inför en församling i Egypten. Han pratade om en diskussion han haft med muslimska brödraskapet och som står på den liksom mer konservativa islamistiska sidan. Och han beskriver då en förhandling som han har haft med dem, och de var mest intresserade av att att kvinnorna ska ha på sig sådana här, inte ska visa upp sig offentligt.
Alltså huvudduk eller burka.
Ja, huvudduk, precis. Det är en bra ord på svenska. Mm. Det är olika namn i olika länder, så jag vågar inte använda det.
Ja, du är lite ängslig.
Ja, jag är lite ängslig. Ja. Precis. Och han skrattar åt detta rakt ut inför den här församlingen och får publiken med sig och liksom ironiserar över hur de här konservativa muslimska ledarna är så upptagna med den här typen av moralfrågor. och på ett väldigt nedgörande sätt. Så det vittnar ju verkligen om att, jag kan förstå att det också måste ha irriterat hans samtid och de som stod för mer konservativ hållning. Samtidigt en moderniserare i någon slags västerländsk bemärkelse då, som vill ställa sig över de här religiösa ideologiska frågeställningar och liksom bygga någonting annat. Jag vet att någonting som vi kanske inte kommer prata så mycket mer om, men som ett framtida intressant tema, det är ju oljepolitiken också som sker under den här tiden. För att alla de här olika länderna är ju infiltrerade av västerländska oljebolag på olika vis, som försöker och så suga ut så mycket de bara kan. Och under den här perioden, framförallt med Nasser, så växer ju ett slags medvetenhet om sin roll och sin vikt inför väst. Och det kommer ju sen liksom eskalera fram. Och i oktoberkriget så leder ju detta bland annat till oljekrisen. Så det är väl intressant parallell att det där sätter igång. Man inser att man kan använda oljan som ett maktmedel för att liksom trycka tillbaka väst och få som man vill.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men du, jag tänkte på, innan vi går på, det som händer då, det kanske vi ska säga nu här, att om vi har hållit lyssnarna lite på hals det här, men att man genomför då helt enkelt en luftlandsättning så småningom, men före det så går Israel in i Gaza och Sinai i en, något man kan väl kalla för en blixtoperation, och där man ju vinner egentligen ganska, ja, krigföring är ju alltid, aldrig enkel, men ändå nog på något sätt relativt sett de kommande krigen enkel framgång. Och sen luftlandsätts då 15 november brittiska och franska trupper, och det är ju det som kallas då för Sinai-kampanjen. Men en sak här som jag tror vi har snuddat vid, den är ju att Israel har ju vid den här tiden väldigt goda relationer till Frankrike och har ju fransk krigsmateriel. Det tycker jag är en spännande. Och att man till och med går i krig med en, får jag säga så, tvivelaktig fransk stridsvagn. Men just det där med kopplingen mellan Frankrike och Israel är ju spännande, tycker jag.
Ja, eller hur? Du får berätta mer om den här stridsvagnen snart. Men ja. Jag kan ju säga att det, absolut är det så. Det här är ju intressant då, att man på den egyptiska sidan så får man ju tag på sovjetisk materiel.
Ja.
Och på den israeliska sidan så får man ju tag på framförallt fransk materiel. Och det är ju för att de har gemensamma intressen här. I det att Frankrike är oerhört irriterade på Abdel Nassers politik gentemot Algeriet. Och att han stödjer de här nationalistiska rebellerna där. Så de ser ju ett gemensamt intresse att försöka få bort han från makten. Och så är den ursprungliga planen då, anledningen till att Israel inleder det här, det är att man har kommit över på brittisk och fransk sida, har man kommit överens med Israel om att ni ska inleda ett anfall mot Suezkanalens närhet, eller någonstans i närheten. Och så ska man använda detta som en förevändning för en fransk-brittisk anfall, för att då ta kontroll över Suezkanalen och så säga att nu måste båda parter lugna ner sig. Men i själva verket är det ju liksom kontrollen över Suezkanalen som är det primära målet.
Ja.
Så det är det som är den där. Men den här franska pansarvagnen, det känner jag inte till. Jag vet ju att de flyger franska flygplan den här tiden.
Nej, men det är lite spännande tycker jag att man från Israels sida så får man och köper då det, alltså det som är deras huvudsakliga stridsvagn vid den här tiden då. Israelian Defense Forces, som det heter på engelska då, IDF. Det är den här AMX-13, och ni som är väldigt nördigt intresserade lyssnare kan ju skaffa lite kunskap om den där. Det är alltså en lätt stridsvagn som egentligen är bäst för flankanfall. Alltså att antingen kringgå eller att göra omfattning med i en taktisk stridssituation. Den är inte så att säga en riktigt bra sån där head-on stridsvagn. Så det är ganska spännande att man har en relativt lätt stridsvagn faktiskt som inte väger så mycket jämfört med de lite tyngre stridsvagnar som fanns vid den här tiden. Det som sen kommer bland annat de brittiska Centurion och så vidare. Men det tycker jag var lite intressant att man har nu under den här perioden fransk krigsmateriel just därför att man har goda relationer till Frankrike. Och det tycker jag är intressant och att det inte är självklart, för vi brukar ju alltid tänka USA när vi tänker Israel.
Mm. Men att det, inte självklart... ja, det kommer ta slut ganska snart också. Redan 1960 när de Gaulle tar över i Frankrike, ja. så är han inte så förtjust, nej, i den här relationen, nej, som byggts upp. Och det, vid sexdagarskriget så tar det där officiellt slut och man helt enkelt inte ens säljer reservdelar längre till Israel. Och de har ju av någon orsak, det här känner inte jag till så där jättebra, men jag har förstått att Israel och Frankrike har inte kommit så väl överens historiskt sen dess och innan heller, på grund av att Frankrike har sina koloniala intressen framförallt, ja, som går emot Israel. Det är, ja, så jag har tolkat, ja, det.
Ja. Sen tycker jag att det är spännande. Det här anfallet, det går bra för den israeliska armén. Och det ger Israel väldigt gott självförtroende. Det är ju egentligen första gången som man slåss med en någorlunda uppbyggd och organiserad reguljär armé. Och där skulle man egentligen kunna prata ganska mycket om. Därför att det första palestinska kriget, där är ju allting så väldigt ad hoc. Man får försöka skapa den mer väldigt snabbt. Men här har man. Och därför kan man nog säga att den här erfarenheten från Sinai-kampanjen, den bär in i framtiden. Ja, man skaffar sig väldigt mycket kunskaper och erfarenheter från krigföringen under den här kampanjen. Och att man också får ett gott självförtroende när man ser att man är taktiskt överlägset, man är bättre utbildad och så vidare. Men naturligtvis finns det brister i den här ganska unga, oerfarna krigsmakten som vi inte behöver liksom hålla på för mycket med. Men det är spännande, ja, tycker jag.
Ja, absolut. Men jag kan haka på där. Mm. För just det du säger tycker jag är intressant om man kollar på just luftkriget som pågår under Suezkrisen. Och jämför man det med sexdagarskriget som kommer bli sen, så har det inte... Det här är ju mycket mer av ett ad hoc flygvapen som israelerna har med väldigt många olika typer av flygmaskiner. Bland annat, de kör ju till och med några P-51, så är det, så gamla amerikanska propellerflygplan, ja, då, ja, från andra världskriget.
Mustang.
Ja, precis. Mm. Och de har också ett antal B-17 Flying Fortress faktiskt, som de bombar Kairo med.
Ah, där ser man.
Ja, så de har liksom lyckats köpa av en amerikansk flygingenjör som har fått tag på dem där. De är väldigt dramatiskt överflygen från över Atlanten också, tydligen. Och sen har de franska flygplan också. Men det som man ser här då när man betraktar de här operationerna, det är ju att man har väldigt stora problem med den egyptiska flygvapnet som nu kör. De kör faktiskt en hel del brittiska de Havilland Vampires, som de har tagit 50-tal som de får tag på. De har också ett stort antal MiG 15 och 17. Och dessa ställer till väldigt mycket problem för deras attacker över Sinai. Bland annat där runt Mittla-passet, där israelerna försöker se på en dramatisk luftlandsättning. Och där ser man ju, det tycker jag är intressant, Martin, för här ser man ju då att de identifierar och israelerna lär sig nu inför sexdagarskriget här att det här att ta sina i halvön är förvisso inte helt omöjligt, men det ställer till väldigt mycket problem om man inte har luftherravälde över det här området.
Ja, du har alltså rätt i det. Och det där är ju också något av det kanske svåraste i landkrigföringen, det är ju att samverka med luft och land. Air land battles, man brukar kalla det för, att man samverkar. Och det är ju någonting som vi har lärt oss, att tyskarna ju lär världen, om man uttrycker sig så, under andra världskriget. Så du har alldeles rätt i det där. Och det kommer vi att återkomma, ni som lyssnar på våra avsnitt om både sexdagarskriget och oktoberkriget ser man ju hur viktigt luftherraväldet är, som du säger.
Annars är det ju i princip samma sak de försöker göra, men då återigen tar sina i halvön. Alltså de har ungefär liknande mål, alltså det är samma område man strids om.
Men då med fullständigt luftherravälde. Det är viktigt där.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men jag tycker att om vi lämnar det där kan vi bara konstatera att det här blir ju väldigt snöpligt, den här militära framgången, som ju går relativt smidigt ändå. Man kontrollerar, nu sänker ju Egypten en massa fartyg i Suezkanalen, så det ju krävs en del upprensning. Så vänder ju Nasser det här på ett väldigt skickligt sätt.
Jo, och Israel också.
Ja, båda då. Och de stora förlorarna här nu då, det blir ju faktiskt britterna och fransmännen. Så att Israel och Egypten på något sätt vinner någonting ur den här konflikten. Men de här gamla kolonialmakterna får ju en riktig uppsträckning, får man väl säga.
Ja, och bakgrunden till det är ju USAs agerande här då, som är rätt intressant. Att man skulle kunna tänka sig att de ska stödja Israel då, som vi känner till mer idag, att de var väldigt positiva till israelskt beteende politiskt. Men här så säger man rakt upp och ner att det här måste ta stopp omedelbart. Och det här, och man får... Storbritannien och Frankrike säger nej i säkerhetsrådet. De går in med vetorätten här på FN:s säkerhetsråd och så får inte stopp på den här konflikten. Men då mobiliserar istället USA generalförsamlingen och får med sig i princip hela generalförsamlingen. Så detta tvingar fram mer eller mindre ett eldupphör. Och det intressanta här då är ju att Israel tackar ja till detta. Varför? Jo, men deras främsta krigsmål var ju delvis att slå ut hela den egyptiska styrkan, men Egypten och Nasser har bestämt sig för att göra en ganska snabb strategisk reträtt när de inser att det inte är Sinai det här handlar om. Det här handlar om Suezkanalen. Och detta gör ju att när de två då beslutar sig för faktiskt eldupphör och Storbritannien och Frankrike inte avslutar, ja, då är det ju två länder som står med byxorna nere.
Ja, så jag skulle vilja lägga till en sak som jag tycker är spännande, som är en viktig faktor. Det är ju amerikanernas agerande. Och det är att man säger från amerikansk sida att vi kan inte acceptera brittiskt och franskt ingripande i Suezkanalen, när vi samtidigt kritiserar Sovjet för, anfallet på Ungern, för Ungernrevolten pågår ju precis samtidigt. Och det är också viktigt att komma ihåg att Khrushchev hotar ju också i det här läget, till och med kärnvapeninsats. Så det finns ju alltså ett väldigt stort spel runt omkring den här konflikten. Men samtidigt som du säger så är det ju väldigt, väldigt spännande att både Nasser i någon mening och Israel vinner ju någonting här. Och att Israel också är ganska kaxigt efter kriget, där man ju faktiskt säger så här att vi vill inte ha några FN-trupper ens placerade längs med gränsen till Gaza eller någonting sånt här. Nu blir det ju så till slut sen ändå. Men mycket spännande just den där analysen som du gör där, att det är de här kolonialmakterna. Och vi ska också komma ihåg att för att spä på det här, fransk militär åker ju på sin andra smäll här nu egentligen på ganska kort tid. Man har misslyckats och svikits av den civila, uppfattar man politikerna i Indokina, Dien Bien Phu 1954. Här återigen sviks man av de civila. Och det här får återverkningar sen. Därför att när Algeriet krisen på allvar kommer igång på slutet av 50-talet, början av 60-talet, ja, då är det ju så att då gör delar av franska armén faktiskt till med myteri. Och det skulle vi kunna återkomma till någon gång. Det tycker jag
är spännande. Det får vi göra någon gång. Spännande.
Men att britterna är ju här egentligen seglar ju ut ur historien som kolonialmakt. Det brukar historikerna vara tämligen eniga om, att det här är ju sista gången som man försöker med en sån här form av, ska man kalla det för kanonbåtsdiplomati, men med luftlandsättning då.
Jag kommer ihåg när vi pratade om Irak också, deras historia. Så bara några år senare, jag tror att det är 1958, så lyckas man ju via militärkupp i Irak då störta den här Faisal den andra, som var väl brittiskt vänlig också. Så att bara några år senare så kommer ju andra då, och Jordanien kommer också vända sig mot Storbritannien och närma sig Egypten också senare. Så att, och de där sitter ju ihop, de här kungahusen och det. Så att det är bara, ja, slutet av 50-talet, början av 60-talet, då är det som att det är många stenar som vänds upp och ner i det här området.
Det som väl är det stora problemet för Israel, det är ju att man har ju inte kunnat slå ut Nasser. Och man har fortfarande kvar den här problematiken att Egypten ju ganska lätt kan stänga av då Piransundet eller Akabaviken. Och det bär ju då in i nästa konflikt under 10 år senare.
Precis, och man kan väl konstatera eller sammanfatta med att de lyckas inte. Den här Suezkanalbolaget fortsätter att vara under egyptiskt styre, och det som man får istället är den här FN-insatsen, som är faktiskt FNs första och Dag Hammarskjölds arbete delvis, och även svenskar ingår. Och det, vi har pratat lite grann om det här sektorkriget också, så vi kan inte ta hela här nu på en gång, men de kommer i alla fall flytta in här på Egyptens inbjudan egentligen, och kommer att fylla upp många viktiga baser och områden på Sinaihalvön då, allt eftersom Israel lämnar. Så där blir en viktig liksom för bakgrund till nästa konflikt.
Och du sa ju att den här konflikten gick in över 57, och det stämmer ju då på det sättet att Israel har ju inte dragit sig tillbaka egentligen för början på mars då, 1957. Nej, då. Man kan ju nämna, tycker jag, ändå lite om förluster och sådär, och att britterna och fransmännen förlorar ju 22 respektive 10 döda. Israel förlorar 172 döda, enligt statistik jag har här. Så det är ändå, på något sätt, en människas liv är ju alltid värt en människas liv, naturligtvis. Men det är ändå, i de perspektiv vi brukar spela med här i den här podden, så är det ändå ganska små förluster. Och Egyptens förluster, där räknar man mellan 1000 till 3000 döda. Så att det här är ändå en av de, ur den synvinkeln, mindre konflikterna i Mellanöstern i alla fall, kan man konstatera.
Sen, jag tänker att vi ska runda av alldeles strax, men jag vill ha en grej till som jag tycker är jäkligt spännande med det här. Det har med kärnvapen att göra också.
Just det.
Du nämnde här tidigare
att Khrushchevs latenta hot då.
Precis, ja. Och det tycker jag är ett fascinerande. För det har samarbetet med Israel och Frankrike har ju också en sådan dimension att om det är någonting de här två länderna också tar med sig i det här diplomatiska spelet, det är ju insikten att framtiden hör kärnvapen till.
Ja, man har ett kärnvapensamarbete också, Frankrike och Israel.
Ja, och det blir resultatet av Suezkrisen faktiskt. Just för att man inser här att när Sovjetunionen går in med sitt kärnvapenkort, så har man ingenting att sätta emot. Och att ska man fortsätta vara en spelare på säkerhetspolitiska arenan så måste man ha kärnvapen. Och detta driver Frankrike till att slutligen besluta sig för att vi skaffa kärnvapen. På Israels sida så inser man ju också att man är... De har ju ett litet annat problem också. Det är ju att det är ett ganska litet... Det kommer vi prata om i tidigare avsnitt också. Att det är ett ganska litet område och de är intryckta, omringade av... Ja. Arabiska stater
som de har inget som det heter militärt strategiskt djup.
Exakt. Mm. Så att de behöver kärnvapen som en väldigt viktig avskräckningsfaktor i detta. Och i detta då så föds en liten ohelig kärnvapenallians mellan Frankrike och Israel. Frankrike och sin sida inser att om de ska ekonomiskt försvarbart klara av att bygga upp ett kärnvapen så måste man ha en partner. Och de är då villiga att sälja sina kunskaper till Israel som är lika intresserade av detta. Israel för samtidigt förhandlingar med USA om samma sak men får där nej egentligen. De vill bara bygga en väldigt liten reaktor enligt med amerikansk teknik. Så det här mynnar ut i Dimona-projektet som det kallas för, som kommer leda till att Israel då, de har ju fortfarande inte erkänt att de har kärnvapen, men att de bygger upp en plutoniumreaktor i en fransk typ.
Vi anar det, om vi säger så.
Ja, man anar det. Precis. Det var intressant att veta om de har gjort några, om det är någon som har gjort några tester eller om fransmännen testade deras modeller åt dem. Jag har ingen aning hur det där har gått till faktiskt. Det skulle vara intressant att ta reda på mer på hur det blev med det där. Men i alla fall så är det här en väldigt konkret resultat av Suezkrisen, att man bestämmer sig för att bli go nuclear.
Just det. Men jag tror att vi får nöja oss där och återkomma i den här frågan. Och jag tycker att det är spännande att ha de här diskussionerna och just det, eftersom det ju är så aktuellt då får vi säga tyvärr nu då med det som händer nere i Mellanöstern. Jag hoppas att lyssnarna också uppskattar att vi har tagit tag i de här frågorna, för att det gör att man kanske har lättare att förstå det som pågår just nu. Det är ju historieämnets fördel, Peter. Att man ju förstår det som händer i nuet lättare om man förstår det förflutna. Men jag säger väl som vi brukar säga, ska jag tacka dig, Peter?
Ja, tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.